Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till avsnitt 224. Där jag gästas av Apollonia San Contreras, influencer marketing-experten som varit med och byggt upp varumärken som Hövding och Kronaby och dessutom har listats av Resumé som en av 100 talanger under 30. Hon driver podden Off Topic tillsammans med Afrodite Dastori och hon föreläser och har styrelseuppdrag. Apollonia har en häftig karriär. Trots hennes unga ålder så har hon hunnit med mycket inom marknadsföring. Men det har inte alltid varit en spikrak resa. Det här är ett samtal om vad som har gjort att Apollonia är där hon är idag, men också om prestationsångest och självkritik. Om att följa sin magkänsla och om vad hon kallar work-life blend. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att fortsätta sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 224 med min gäst Apollonia San Contreras. Jag heter Eva Ekedal. Apollonia San Contreras.
Perfekt uttal.
Sa jag rätt?
Ja, 10 av 10.
Ja! Välkommen till Karriärpodden.
Ja, men tack. Känns så kul att vara här. Jag har ju lyssnat på din podd sen way back.
Ja,
så att jag är...
du har ju det. Och, yeah. Och det är så kul. Alltså. Det var ju, det är ju, måste ju vara 5 år sedan eller 6 år sedan. Eller? 6 år sedan.
6 år sedan.
Ja, då tog du kontakt med mig. För att då ville du att vi skulle komma, Women for Leaders skulle komma till Malmö och,
just det,
och nätverka med er. Så blev det inte då, för vi hade så mycket himla mycket att göra och han inte.
Nej, och jag tänkte bara, jag chansar att mejla.
Ja.
Du utgår ju från Stockholm och vi var ju där borta i Skåne. Så jag tänkte, vi chansar så ser vi.
Mm.
Och nu sitter vi här.
Nu helt sitter otroligt. Vi här. Och det är så kul, för sen har jag ju följt dig då och framför allt de senaste tiden med podden.
Ja.
Det är ju poddkollega. Vi har skrattat lite här åt att jag kanske... att, nu har jag tagit över din kompanjonsroll,
ja,
i Off Topic-podden, ja, som den heter.
Ja, precis.
Hur länge har ni haft den egentligen?
Ja, men vi startade igång 2020 januari, innan pandemin. Vi hade ingen aning om vad som skulle hända, som alla andra. Så att nu har vi kört på, vad blir det, 2 år?
Oh, så kul. Och jag började lyssna då och tänkte så här... åh, vad befriande och härligt att det är några unga tjejer som också hakar på det här med att prata om karriär. Och ni gör det på ett väldigt befriande sätt, tycker jag.
Ja, men tack snälla. Men det var också därför vi startade podden. För vi har ju alltid bollat karriär jag för lite. Alltså vi gick gymnasiet ihop och varit bästisar sen dess.
Ja, det är så det är.
Precis. Mm. Och alltid bollat allt från så här, vilket universitet, vilken inriktning, vilken praktik ska man välja? Hur väljer man chef? Mm. Och kände att vi, så här, men vi ska nog podda om detta.
Mm.
Och prata om karriär på ett sätt som är lite men off topic. Att man vågar vara superärlig och transparent.
Mm.
Och så har vi kört på. Och ibland har det till och med varit så att vi bara, oj, vågar vi säga det in public?
Ja.
Men vi har bara kört på, vilket är superskoj.
Ja, men det är så härligt. Och yeah, jag gillar verkligen att ni gör det på det sättet. Och att ni liksom pratar om högt och lågt om, och om era egna liv längs vägen här. Så man får följa
yeah,
era karriärer. Och jag önskar ju egentligen att det är det jag ska göra med mina gäster hela tiden. Men ibland så är det ju, ja, men vi har mycket skyddsmekanismer och sånt som gör att man kanske inte berättar riktigt transparent allting.
Ja, men såklart. Och jag tror också någonstans att vi, i den här tiden vi lever i, så kan det vara svårt ibland att våga visa sig sårbar. För att det kanske ses som en svaghet. Så vi tror ju mycket på att normalisera dessa hjärnspöken, tankar, prestationsångesten. Mm. För att vi alla tampas ju med det.
Mm. Vi gör ju det. Ja. Och det var det jag tänkte vi skulle prata om nu.
Mm. Spännande.
Nu ska vi prata om prestationsångest och om alla de här grejerna som händer längs en karriärresa. Ja. Och att vi har redan kommit på massor med grejer som,
ja,
som jag också har varit med om och som du kanske är inne i. Och, det kommer bli ett samtal om högt och lågt.
Ja.
Men innan vi liksom dyker ner i det här så måste vi lära känna dig.
Mm.
Och jag har ju inte hela facit.
Nej.
Utan nu kommer det bli nyfiket,
ja,
frågande här.
Ja, men precis.
Vem är Apollonia från början?
Från början. Ja, men jag är väldigt nyfiken som person. Och på gott och ont. Som barn frågade jag liksom alltid så här, mamma, varför? Och det gör ju många barn. Men jag var extra liksom jobbig när det kom till den frågan. Jag minns att min morfar kallade mig för Nicke Nyfiken. Den här apan som var väldigt nyfiken. Men om någon knackar på dörren så vill jag så gärna veta vem var det som knackade.
Mm.
Och ville veta allt och ingenting. Och det finns ett roligt scenario. Eller ja, roligt. Men mamma sa ofta så här, håll dig borta från spisen när jag lagar mat. För det är varmt på spisen. Och liksom hålla avstånd.
Ja, ja.
Och jag var så här, men alltså, hur farligt kan det vara? Nu var jag ungefär 5 år gammal. Så att jag la min hand på spisen.
Oh my god.
Och den var ju svinhet. Mm. Och det gjorde ju skitont.
Mm.
Men det är ett sånt exempel på hur nyfiken jag var som person. Och det har jag alltid följt med mig.
Ja, så lite så här farligt nyfiken skulle man kunna säga då.
Precis. Sen i karriären har det ju bara gynnat mig i att vara den som ställer frågor och tar kontakt. Ja, men, som med dig 2016. Ja. Så jag har alltid varit väldigt nyfiken och jag är ju ensambarn.
Ja, du är det.
Jag är ensambarn. Eller jag har varit tills jag var 20. Har en mamma som är väldigt ung så att jag fick en lillebror.
När du var 20?
Ja, så det är 20 mellan oss, Lionel. Och, men jag växte ju upp som ett ensambarn, så att jag är ju väldigt ensambarn i min personlighet. Alltså det påverkar ju en. Mm.
På vilket sätt är du ett ensambarn?
Jag är väldigt van att få som jag vill. Mm. väldigt självständig. Och lätt för att nätverka. För att när man är ensambarn och kanske iväg på semester med familjen, så i mitt fall, jag hade ju ingen att leka med, så att jag var ju den jobbiga ungen som gick fram till de andra och bara, hej, får jag vara med?
Ja, just det. För du var ju, hade ju ingen annan då.
Precis, jag fick liksom hitta mina vänner på mitt eget sätt.
Det där är ju intressant, det med ensambarn. En del brukar ju säga att antingen så blir man väldigt lite lillgammal, för att man också är van att umgås väldigt mycket med vuxna.
Ja.
Och en del säger att man också kan ju bli väldigt bortskämd.
Ja, men det blev jag. Ja. Och är nog fortfarande väldigt bortskämd.
Mm.
Alltså mina föräldrar kom ju hit som flyktingar. Mamma från Chile, pappa från Vietnam. Och jag har ju alltid fått deras uppmärksamhet. Och mamma har varit väldigt så, du kan bli vad du vill. Och stjärnorna här liksom siktar mot dig. Alltså lite, man bara, okej, mamma. Really? men det har också kommit väldigt mycket press. De fick ju mig när de var väldigt, väldigt unga. 18 bast.
Mm.
Och fick,
så unga.
Ja, men fick ändå liksom ge upp kanske universitetsdrömmarna i och med att de var tvungna att ta hand om mig.
Träffades de här eller nej?
Ja, i Skåne. När de var 15 tror jag. Och det var en klassisk tonårskärlek. De skulle hålla hela livet. Och så fick de barn väldigt tidigt, jag då. Men, och så här, kom man hit som flykting har man ju offrat ganska mycket. Och de har ju varit väldigt måna om att jag ska lyckas, att jag ska bli någonting. För att de själva aldrig kunde leva upp till sina drömmar. Vilket är fint, men det kom väldigt mycket press kring hela den biten.
Ja, där hittar vi någon första nyckel här som du själv har identifierat också.
Ja, men jag minns när jag gick på högstadiet och kunde få så här MVG minus. Och då kunde pappa fråga, men varför blev du inte ett MVG? Och det sa, hade man pluggat jättelänge, jättehårt. Och var ändå helt okej, nöjd.
Så de hade väldigt liksom höga förväntningar på dig?
Ja, att jag skulle bli någonting för att de själva inte blev någonting. Om jag får uttrycka mig på det sättet.
Vad jobbar de med då?
Mamma undersköterska och pappa är liksom bilmekaniker och reparerar även cyklar.
Mm.
Så de är liksom hårt arbetande.
Och du blev liksom superakademiker.
Jag blev superakademiker. Och det var ju så här också pappa som, inte tvingade, men sa till mig att du ska bli civilekonom. För det är bra.
Mm.
Och min pappa älskar ju mig, men han har ju inte koll på liksom vad jag kan och inte kan. Alltså jag är ju sämst på siffror. Alltså det är inte min grej. Jag hade blivit den sämsta ekonomen. Men jag lyssnar ju på pappa, för att det gör man. Så att jag hoppade ju på civilekonomprogrammet på Handels i Göteborg. Och tyckte att det var supertråkigt.
Ja, det var så. Men du gick färdigt, Eva, eller?
Jag gick färdigt och valde då marketing som inriktning. Mm.
Så där någonstans förstod du att det finns någonting som är kul här?
Ja, men det finns hopp. Ja. Och jag minns att han var så här, va? Marketing, vad är det? Det kan man inte jobba med. Men då tänkte jag, nej, nu ska jag fan stå på mig och lyssnat på honom hela mitt liv. Så att nu får jag bara försöka göra det jag själv vill.
Ja, vad bra.
Ja.
Vad var det som fick dig att ändå hitta det där med marketing då? Hade du någon förebild eller?
Ja, alltså jag har ju alltid varit en nyfiken person, varit väldigt duktig på att skapa relationer, och marketing handlar ju mycket om att skapa relationer. Och titta mycket så här på YouTube och följde liksom intressanta människor som jobbade med marketing.
Karriärpodden. Ja, nej, det var inte så kanske. Men.
Så att, nej, men det bara kom från ett intresse. När vi då läste den här väldigt korta kursen på ekonomprogrammet, så bara fastnade för mig att nej, men detta ska jag göra.
Mm.
Allt är ju bättre än siffror.
Ja, okej. Okay. Här är äntligen någonting som är lite kul.
Ja, men precis.
Ja, men du, att det inte blev mammas yrke då?
Att följa...
Vården eller så?
Men jag tror att när jag gick i lågstadiet så ville jag ju bli läkare.
Mm. Så det fanns någon sån?
Ja, men jag hade faktiskt en lärare som sa till mig att jag inte kunde bli det. Aha. Att hon tyckte att det var ett attitydsproblem.
Nej.
Och då minns att hon sa det till mig. Hon bara, vad vill du bli när du blir stor? Och så sa jag, men jag blir läkare. Och då sa hon att ja, men det kommer du inte bli, för det är min man. Och han har ju en helt annan typ av attityd jämfört med dig.
Nej.
Alltså jättemärkligt. Ja. Och jag fattade ju ingenting. Jag bara tänkte, ja okej. Ja.
Och då kanske det där bet sig fast någonstans hos dig ändå. Det där är ju märkligt, alltså, hur mycket som vi blir intutade saker som påverkar oss i negativ klang.
Precis, men jag har ju alltid fått liksom peppen och stödet, men också pressen från mina föräldrar. De har ju varit mina största fans. Mamma har ju fortfarande liksom än idag hängt upp mitt examensbevis på väggen. Och det kan jag tycka är så här lite pinsamt när man är 30 och mamma tar ner den tavlan eller ramen. Men de har ju alltid hejat mig, och mamma och pappa har sagt, ja, men du kan bli vad du vill. Mm. Även om då pappa har sagt att du ska bli civilekonom. Men, men alltid så här, men du kan.
Men du blev ju det då.
Jag blev det. Mm. Och det var väl också mycket i att man ska inte ge upp. Och därför höll jag liksom, bet jag ihop och var där 3 år och pluggade. Och tog min examen. Men sen när jag själv fick välja, då hoppade jag på en master i strategisk kommunikation.
Mm.
Och då minns jag också att det var många på ekonomprogrammet i Göteborg som sa, men va? Ska du läsa kommunikation i Lund? Känns som att du går ner det lite, Apollonia.
Jaha, det tyckte
jag. Jag fick de kommentarerna, men jag valde att inte lyssna på dem, för jag tänkte, nej, men jag måste följa min passion. Mm. Och här fanns det då ett jättebra masterprogram. Och jag då, som hade varit så här MVG-student på gymnasiet och så gick från att precis klara tentorna på ekonomprogrammet. Alltså, mitt självförtroende dippar ganska mycket, för jag var ju aldrig varit duktig i skolan, men jag var inte så duktig på just ekonomprogrammet. Men sen när jag började min master, ja, men då fick jag liksom alla A i princip.
Ja, så då var det rätt apropå det här. Precis. Att hitta det som är lustfyllt blir ju oftast det man är bra på. Det är, det är ju bara så enkelt.
Ja, men jag är så tacksam ändå för att jag gick klart ekonomprogrammet. För jag lärde mig så mycket om mig själv. Mm. Och att också trotsa pappa lite. Att nej, men nu väljer jag min egen väg. Nu har jag gjort som du velat i 3 år. Men nu måste jag lyssna inåt.
Mm.
Och ja, han fick bara ta det.
Men om vi stannar där i din uppväxt, vad är det mer för någonting som du hittat som har präglat dig?
Ja, men jag tror mycket liksom min bakgrund i att mina föräldrar har liksom aldrig kunnat bana väg för mig på det sättet att kunna öppna dörrar. Visst, de har gett mig peppen och kanske självförtroendet i att våga. Men det är alltid jag som har fått jaga mina sommarjobb själv. Jag har aldrig haft en förälder som har kunnat så här ringa sin kompis som är vd på något bolag och bara, här får du ett jobb, som vissa andra. Och det är ju en lyx och det är ju kul för dem. Men i mitt fall har jag liksom alltid fått knacka dörr i tidig ålder. Och det har ju präglat mig.
Och vad har det gett dig då?
Modet och kanske också insikten i att om jag vill någonting så måste jag lösa det själv. Mm. Det är ingen annan som kommer ge mig det gratis. Och den tror jag är bra med sig ganska tidig ålder. För det är också det som... Alltså nu är jag 30 och jag blickar tillbaka i min så här karriär. Nu är inte den så jättelång, den är 6 år. Men det är mycket som har hänt på 6 år som kanske tar 20 eller 10 år för andra.
Mm.
Men det är för att jag har varit duktig på att knacka dörr och liksom ringa obekväma samtal och ta för mig. För det måste man när man inte kommer från ett privileged en bakgrund där mycket kommer gratis, för att man har vissa förutsättningar. Ja. För jag har inte haft dem.
Nej, precis. Och det var så roligt. Vi pratade lite kort om det innan vi satte igång mickarna här. Och då sa jag att det är samma för mig.
Och det visste inte jag.
Nej, jag tyckte det var så roligt. För du trodde nog kanske att det var annorlunda.
Ja.
Men jag kommer från väldigt enkla förhållanden.
Mm.
Och en ensamstående.
Och hur har det påverkat dig?
Nej, men det är ju ganska... Jag menar att du skulle fråga mig nu. Men jag ville bara flika in det. Att ibland är det ju så att många fler än vad man tror.
Mm.
Som faktiskt inte har fått det så serverat.
Mm.
Och att det kan skapa liksom en vilja och lust. Och jag känner igen mig jättemycket i det du säger. När det här med att liksom vara nyfiken på... jag ville liksom resa utomlands tidigt och liksom det här se någonting annat var det också än det jag kom ifrån som var drivkraften.
Mm. Jag tror också att det skapar någon form av djup hos människor som har haft det tufft, som kanske kommer från lite olika förhållanden, för att man lär sig också vara tacksam och ödmjuk för det man har.
Mm.
Och jag träffar väldigt många olika personer liksom eller har gjort under min karriär, och de jag klickat mest med, det är ju de som har en story att berätta, de som har någon form av djup.
Mm.
Är väldigt svårt för det ytliga, vilket är väldigt vanligt inom marketing och PR, i den branschen jag är.
Verkligen.
Men just att liksom, ja, men att ha ett djup, jag tror det gör människor väldigt intressanta i mitt fall.
Ja, och eller hur, och att man också kan förstå liksom att hur andra människor tänker, och det blir ju något intresse som föds där på något sätt. Och jag tänker på en grej som är ganska kul, som jag själv reflekterar över ibland, att jag hade inte heller några akademiska föräldrar då.
Då vet du det.
Och hur jag liksom sökte mig till andra vuxna som kunde ge mig. Jag hade bland annat en pojkvän som hade en pappa som var rektor. Och honom älskade jag, och du vet, sitta och prata med.
Ja, men jag kan känna igen mig i det, faktiskt.
Gör du det? Ja. Att man liksom ville så här letade förebilder i den här andra världen, liksom.
Ja, men precis. Ja, men det... Jag känner mig verkligen igen i just det du säger. För det är det man behöver när man är ung, och jag tror även när man blir äldre. Man måste ha förebilder och någon att se upp till, så att man får lite hopp och lite tro på sig själv.
Mm.
Och jag tänker mycket så här, nej, men din podd började jag lyssna på ganska tidigt i min karriär, och den gav mig så mycket inspiration.
Så glad jag blir.
Ja, nej, men verkligen.
Och nu sitter du här. Men vi måste ju kika då på hur blev det sen då med de här första stegen när du skulle ut i arbetslivet efter alla pluggande åren. Då.
Ja, men precis. Ja, men jag var ju precis som dig, ville ut i världen och resa och se saker. Så att jag tog ju ett sabbatsår. Och då var jag i Madrid på Svenska Handelskammaren som marketing assistant. En obetald praktik faktiskt, men jag fick lite stipendium och så jag klarade mig ekonomiskt. Men jag vill ju så gärna...
Har du spanskan med dig? Eller?
Ja, min mamma är från Chile så jag pratar spanska.
Perfekt.
Och i Madrid fick jag lära mig business-spanska, för det kunde jag inte innan. Och jag tror till och med jag har tappat lite nu faktiskt. Och det var en jättebra erfarenhet att faktiskt komma in i näringslivet, utomlands dessutom. Och vi jobbade mycket med att skapa förutsättningar för svenska bolag att lyckas i Spanien. Mm. Så det var mycket event och väldigt socialt och många intressanta möten. Och sedan så tjatade jag till mig en extra termin på mastern, för jag ville plugga i Hongkong. Mm. Och då minns jag att min rektor sa, men Apollonia, du har ju redan tillräckligt många högskolepoäng, så att du ska skriva din uppsats. Du behöver inte plugga en termin till. Och jag bara, men snälla, jag vill så gärna göra
detta. En termin till.
För jag var lite strategisk i och med att jag har ju alltid pluggat, alltså direkt från sen gymnasiet, efter kandidaten hoppade jag på mastern. Och kände att, men jag kan inte börja jobba nu när jag är 24.
Nej, du ville inte riktigt.
Nej, jag måste göra någonting annat. Och visste att Hongkong ligger väldigt bra till på kartan. Och det är många, liksom en bra flygplats som man kan ta sig runt i Asien på ett enkelt sätt. Så då fick jag till den här utbytesterminen i Hongkong. Men jag tjatade mig igenom det. Och då var jag i Hongkong och pluggade på polyteknik. Vilket var superintressant. Bara en sån grej att... vi fick minuspoäng på ett grupparbete för att vi la till ett avsnitt kring egna reflektioner. Vi är så vana i Sverige och i Europa att kunna tänka självständigt och komma med liksom kritiska tankar och resonera lite.
Ja, just det. Forska fram lite grejer.
Ja, men precis. Och ifrågasätta lite. Mm. Men då minns jag att vi fick minuspoäng för att det var inte en del av uppgiften. Vi skulle bara svara på frågorna.
Aha. Men vänta, polyteknik. Så heter universitetet där alltså? Vad var det du läste? Eller var det fortfarande marketing alltså?
Ja, men det var business. Och sen gjorde jag faktiskt en liten fuling. Jag vet inte om jag ska säga detta. Men jag säger det ändå. Jag
läste transparent.
Ja, precis. Ja, men jag läste om vissa ekonomikurser på utbytestabellen. Okay. Jag hoppas inte att min rektor lyssnar på detta. Så att jag hade det ganska enkelt. Och pluggade måndag till onsdag. Sen reste jag torsdag till söndag. Okay. Och då var jag i 8 länder på en termin.
Oh, så du gjorde liksom hela Asien där då?
Ja, men i princip. Mm. Och så hade jag liksom CSN på det och man lever gött med CSN i Asien. Så att det var en härlig period.
Var du helt själv när du gjorde det här eller hade du någon kompis med?
Nej, men jag var själv och så hittade jag kompisar såklart i Hongkong som jag då reste med. Och det var magiskt. Jag är så tacksam för den.
Vad säger du om Hongkong då?
Ja, men jag gillade Hongkong. Tyckte det var
en väldigt speciell
väldigt
plats.
Speciellt.
Jag har faktiskt varit där också. Eller bara på semester.
Väldigt trångt.
Ja.
Kanske inte hade velat bo där, men jag är glad att jag
vågade. Men det är liksom en blandning av Kina och väst. På något sätt.
Ja. Precis. Och väldigt svårt som vegetarian på den tiden.
De äter så mycket konstiga saker.
Ja, men verkligen. Ja. Jag vågade inte lita på att det var tofu i soppan eller om det var kyckling. Jag har ingen aning. Men det var en häftig tid.
Mm. Vad kul att ha den erfarenheten.
Ja.
Och sen då? Tänkte du så här, men nu måste jag börja jobba eller?
Ja, men sen kom jag tillbaka och när jag då läste min första termin på mastern så jobbade jag deltid på IBM som marknadsassistent. Och det var ju ett drömjobb. Det var så kul att jobba på IBM och då hade jag en chef som heter Anna Ahlenryd som jag är så tacksam för. Mm. Som gav mig möjligheten. Hon var en jättebra chef. Sen slutade hon på IBM så det var lite synd. Men jag var då kvar i ett år och ville så gärna landa ett traineeprogram.
Mm.
Men det blev ju inte så. Vet inte varför egentligen.
Nej,
men
vadå? Ville du ha traineeprogram på IBM? Eller?
Ja. Mm. För IBM hade en jättebra arbetskultur. Man blev ganska liksom inskolad i IBM-kulturen. Man kände sig som en IBM-are. Det har de verkligen lyckats med att bygga en bra kultur. Och en stolthet i att jobba på IBM.
Mm.
Och jag som inte visste så jättemycket. Men det är klart att jag ska vara på IBM. Mm. Men det gick inte hela vägen. Då började jag söka andra traineeprogram, för det var det man hade lärt sig när man pluggade på mastern och även kandidaten, att det är den vägen man ska gå.
Mm.
Man blir trainee, gärna på ett storbolag. Men så gick jag på dessa intervjuer och gjorde casen och kände bara, nej men detta känns inte rätt. Vill jag detta?
Mm. Nu kommer första sån här.
Ja, vill jag detta? Vem gör
jag
detta?
Vad vill jag?
Ja, men precis. Och jag minns att jag hade kom hem från Stockholm. Jag hade varit på case-intervju 2 dagar. Och det var liksom jättemycket. Jag var helt slut i skallen. Och då satt jag och grät i köket.
Mm.
Och tänkte så här, det är detta jag ville, trodde jag då. Varför känns det inte bra i magen?
Ja.
Samtidigt var jag där jag med en startup som hette Anima. Och det var liksom ett gäng Sony folk. Sony var en ganska stor arbetsgivare i Lund.
Ja, just det.
Mm. Så det var ett gäng avhoppare som då hade fått in 100 miljoner för att sätta ett koncept. Alltså jättemycket pengar.
Wow.
Och då hade de handplockat lite så här olika duktiga ingenjörer då för att utveckla den här smarta klockan som då skulle heta Kronaby.
Ah,
och då var jag i dialog med en chef som heter Henrik Jarl. Och han skulle bygga det här marketingteamet. Och jag var då nummer 2 på marketing.
Mm.
Pratade med Henrik och vi hade en jättebra dialog. Och jag kände bara, men här får jag en helt annan känsla jämfört med traineeprogrammen. Men våga gå till en startup, jag vet ju inte om vad det kommer bli. Och på den tiden hade man inte ett varumärke. Det var ju det man skulle ta fram.
Ja. Visste inte ens vad det hette då? Alltså.
Nej, jag inte ens Kronaby var satt. Det var liksom Anima som var bolaget. Men det fanns ingenting. Men jag vågade hoppa på det.
Ja, du gjorde det.
Ja.
Vad intressant. Så du kommer ihåg att du satt där och grät när du hade varit där? Vad var det som var jobbigt liksom i det där då?
Ja, men att det inte blev som jag hade tänkt mig. Jag trodde ju att jag ville hoppa på ett traineeprogram. Det var också det alla mina kompisar gjorde. Det var det man hade lärt sig som student. Att det är den vägen man ska gå. Det var också ett viss typ av bolag som alltid syntes i korridorerna på universiteten.
Mm.
Man blir inskolad i det.
Och det finns någon sån här, det här är den rätta vägen att gå.
Precis, och man påverkas ju av sin omgivning. Mm. Skulle alla mina vänner gå och hoppa på ett geniprogram på liksom fina bolag så skulle jag joina en startup. Mm. Och detta var nu 2016, där det inte var poppis att jobba på startup.
Mm. Så nu har det ändå kommit en annan period när det har varit det. Men det finns ändå den här, vi pratade om den här bilden som jag delade häromdagen i LinkedIn som jag hittade. Som var så himla bra ju, som visade den här vägen. Att det liksom, hela livet så tror vi att det finns en spikrak väg i karriären. Mm. Och att alla andra går den typ.
Precis, och att det är så enkelt att navigera den här spikraka vägen som inte är spikrak.
Ja, ni får kolla på Karriärpoddens Instagram eller LinkedIn, för där har jag lagt ut den här bilden.
Ja.
Ni
jag ska
som lyssnar.
Också dela den.
Ja, men jag tycker man känner igen sig, va? Och nu är ju du i någon av de här looparna.
Ja, exakt, vi kommer dit.
Ja, vi kommer dit, men du var även då liksom inte den här, the right way to go.
Precis.
Utan då tog du ett litet...
Ja, och det var också lite jobbigt då att förklara för mina föräldrar att nej, men nu blir det inte för ni i Stockholm, utan jag tänker göra den här startupen. Och så de bara, men vad är det? Vadå smarta klockor? Vad är det? Och det finns inget varumärke när man söker på dem, så kommer det inte upp någonting.
Nej, vad är det för bolag?
Precis. Och jag bara, nej men... Och jag blev ju mer och mer själv sen ju äldre jag blev, så jag bara sket vad de tyckte.
Mm.
Så, och där hoppade jag på Kronaby då, och fick vara med och ta fram ett helt nytt varumärke, ett helt nytt koncept. Bästa skolan, för det var också det jag tänkte på, att okej, om jag jobbar på ett geniprogram, då finns det liksom en väg, det är liksom en karriärsteg, att då är man trainee, sen blir man kanske assistant brand manager, sen blir du junior brand, sen blir du brand senior. Och jag var inte intresserad av att en PowerPoint skulle berätta för mig hur min karriär ska se ut.
Mm.
Jag var lite allergisk mot dessa PowerPoints som i princip alla dessa geniebolag visade upp. Och gick igång på att Kronaby och sa, vi har inga svar, här får man komma och påverka.
Ja.
Så det var ju bästa skolan och jag var
passade
där.
Passade dig mycket bättre.
Verkligen, och hade en chef som, ja men vi var väldigt lika där liksom i så här vinnarskalle och skulle göra detta från scratch.
Vilket ni också gjorde då.
Vilket vi gjorde. Ja. Och jag kom ju in som en, vad heter det, marketeer tror jag att min titel hette. Och pitchade in till honom så att, men vet du vad Henrik, jag tror mycket på det här med influencer marketing. För det bubblar just nu på Instagram och det är allt fler som tar fram content åt bolag och promotar dessa klockor eller väskor, whatever. Ska inte vi också hoppa på det här tåget? Och då bad han mig göra ett case och då gjorde jag det här caset, presenterade och då fick jag tummen upp.
Mm.
Och då fick jag en ny roll som influencer marketing manager. Vilket innebär att jag byggde då ett globalt influencerprogram i 6 länder, inklusive USA. Och gjorde det jävligt bra för att jag då också fick förutsättningarna.
Ja.
Och det var ju
och det var det som också kanske satte varumärket på kartan.
Ja, eller? Men delvis. Ja. Vi var ett gäng på 5-6 personer och alla var ju Men jag gillar ju det när man inte känner sig som så här bäst i klassen. Alla var otroligt kompetenta och jag kunde känna ibland att oh, fan, nu måste jag steppa på mig game för att alla är så jävla duktiga. Jag vill också vara en A-player. Och vi tillsammans gjorde detta och det var alltså mega kul. Alltså jag är så tacksam för den resan. Mm. Och att jag vågade hoppa på någonting som inte fanns.
Mm, just det, och inte gå den här klassiska vägen.
Ja.
Mm. Okej, men så där var du ju i 3 år eller något sånt.
Mm. Det var jag 3 år. Det alltså, var väldigt kul men också väldigt tufft. För jag kom ju in som den här drivna, nyexade studenten. Och jag var lite av en ja-sägare.
Mm.
Sa ja till allt. Minns att jag fick ett projekt, ett eventprojekt. Det var liksom en budget på flera miljoner. Och vi skulle ställa ut på en mässa i Basel som är typ världens största klockmässa. Och jag hade ju aldrig projektlett på den nivån.
Nej.
Och då är det liksom så många stakeholders, det är liksom folk som ska flygas ner och ja, men du vet.
Men du sa ja.
Jag sa ja och sen insåg jag att nej, men jag mäktar ju inte med. Och kände, jag gick all in i väggen, men jag kände att jag blev trött, jag orkade inte göra saker på helgerna, jag kunde liksom bryta ihop för ingenting.
Mm.
Och tog upp det med min chef och sa, men vet du, jag behöver någon projektledare, jag kommer inte fixa detta. Och han var så, men det är klart, vi löser det. Och då fick jag världens bästa projektledare. Och det blir ju, vi var ett megabra team. För att då kunde jag vara den som satte de kreativa idéerna och tänkte stort. Och han då satte liksom strukturen och liksom drev en Excel-filen.
Vad lärde du dig av det här då?
Ja, men det jag lärde mig var att så här, våga be om hjälp. Och faktiskt inte ta för givet att din chef kan läsa dina tankar.
Nej.
För att Henrik i det här fallet, nu är det mycket om Henrik. Mm. Han kommer säkert att lyssna på avsnittet. Ja. Hallå Henrik. jag sa ju ja till allt. Och då tänkte jag, ja men då mäktar hon med det.
Mm.
Och någonstans när jag då sa till att, nej men vet du vad, nu är lite för mycket. Då hjälpte ju han mig.
Mm.
Skitbar ledarskap, by the way. Och han, alltså så här, man kan inte förvänta sig att man ska få hjälp om man inte ber om hjälp.
Nej.
Jag tror att många fastnade att, nej men jag löser det.
Och sen man vill vara duktig liksom.
Man vill vara duktig. Mm. Och
apropå prestationsprinsessan. Ja.
Jag tror någonstans måste man veta sina begränsningar. Mm. Okej, detta kommer inte bli bra för mig eller för bolaget.
Kom du på det själv eller var det någon som sa åt dig?
Mm, jag tror jag kom på det själv faktiskt. Mm. Pratade såklart med mina kompisar, vad ska jag göra?
Mm.
Men det var så enkelt sen när jag bara sa som det var. Så fick jag turen, hette han då, den här projektledaren. Och vi blev ett Dream Team. Och sen gjorde vi det år 2 igen. Och då visste vi precis hur vi skulle lösa den här mässan, för vi hade gjort en gång innan.
Mm.
Så att, nej, det var
så en lärdom. Så räck upp handen när man behöver hjälp.
Ja, och våga visa sig sårbar.
Mm.
Det...
Så bra att du kom på det så tidigt. Det är inte alla som får det.
Nej.
Den insikten.
Ja.
Utan det är ju lätt att man kör på lite för länge. Mm. Speciellt om man har det här i sig, att man vill vara duktig.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och sen då? Sen så är det både PR-konsult och hövding som händer.
Ja, precis. Ja, men då var jag på Kronoby ungefär 3 år, så hade en headhunter av sig och bett om det här spännande innovativa bolaget i Malmö. Och jag var så här, men jag jobbar ju redan på det här innovativa bolaget. Söker de en ny kollega. Men då var det visat att det var hövding. Och jag känner liksom till dem som koncept. Och som den millennial jag är, så gick jag in på Instagram och Facebook för att se liksom hur duktiga de var på content. Och det såg ju inte så jättebra ut.
Nej.
De var inte alls aktiva. Och Hövding på den tiden var ju någon form av retailbolag. Man satsade mycket på att komma hit i retail, och det var liksom helt rätt strategi för att få ut liksom volym.
Men varumärket var inte så känt då, eller?
Alltså varumärket var ju känt och det var liksom premium och snyggt, men de hade ju ingen digital närvaro på det sättet jag var van vid. Mm. Från Kronaby, men också som millennial, där resan börjar ju alltid på Instagram. Mm. Vare sig man ska köpa någonting eller man ska liksom göra research på något hotell.
Mm.
Och uppdraget var ju då att få ut Hövding i det digitala landskapet, vilket passar mig utmärkt. Jag som andas sociala medier, ja, och hade jobbat ganska mycket med influencer marketing och dessutom föreläst inom ämnet.
Så de hade hittat dig där, kan man säga.
Ja, men den här headhuntern liksom matchade ihop mig och den här chefen, AK, och det sa bara klick.
Mm.
Så då hoppade jag på Hövding, vilket var... Ja, men så här, vi räddar ju, nu säger jag fortfarande vi, för att jag älskar bolaget, men så här, vi räddar liv. Vi säljer hjälmar som skyddar folks hjärnor. Och det
har en innovativ idé. Om alla inte vet vad Hövding är, kan du berätta bara superkort?
Ja, men Hövding är ju en airbag-hjälm som har sensorer som analyserar liksom cyklistens rörelser ungefär, vad är det? Nu har jag tappat 200 gånger per sekund.
Ja.
Den sitter fortfarande. Ja. Och när den då känner av att cyklisten är på att trilla, då blåser den ut på 0,1 sekunder.
Ja.
Så man har ju lärt Hövdingen via AI vad som är ett normalt cykelbeteende och vad som inte är det.
Mm. Så himla smart alltså. Så de här som åker runt med små kragar.
Precis, det, som. Det är ingen halsduk.
Nej, det är inte det. Nej, jag har faktiskt ingen sån själv, men jag skulle gärna vilja ha en.
Ja.
Det är ju väldigt bra sak att jobba för också. Som sagt, var många hjärnskador och annat som räddas.
Precis, och när jag kom in då 2018, alltså jag tror vi hade 1000 eller 2000 följare på Instagram. Vi hade inte så mycket innehåll. Och någonstans, alltså en cykelhjälm, det är ju inte en Instagramvänlig produkt. Så det blir också en del av uppdraget att kunna få ut den i sociala medier. Få influencers att vilja bära den här produkten och skapa engagerat innehåll. Så det var en väldigt rolig resa.
Verkligen. Och här blev du marketing activation manager.
Ja, år 2 blev jag det. För att jag kom in som en digital marketing manager. Och då jobbade jag bara med digitala.
Mm.
Och sedan 2020 fick jag en ny roll där jag även fick jobba med våra key account-samarbeten. Alltså designtorget, stadium och så vidare.
Mm.
Men också vår annonsering.
Mm.
Vilket var superkul. Lärde mig jättemycket.
Lärde du dig mycket om hur man kan komma ut med varumärket på andra sätt också, inte bara via...
Ja, men precis. Och också att bygga trovärdighet. För att det är ju också en hjälm som inte ser ut som en hjälm. Så hur får man folk att lita på den?
Mm.
Och där lärde jag mig jättemycket av min chef kring just att bygga trovärdighet.
Mm.
I både förtjänade och liksom egna kanaler och köpta kanaler. Så att det var en häftig resa. Och att vi jobbar så nära säljteamet. Och när man jobbar med marknad, och jag tänker de som lyssnar som också är inom marketing eller sälj, det finns ju den här myten att det alltid är en konflikt mellan sälj och marknad.
Mm, mm.
Och på Hövding lärde jag mig att nej, det behöver inte vara så.
Nej.
Och det är också, jag tror också det var det som bidrog till den här enorma tillväxten som vi gjorde dessa år. Och som de fortfarande gör, för att vi jobbar så tajt ihop. Det var liksom inte vi och dem.
Ska ju gå hand i hand, verkligen.
Precis, och den fick vi till.
Mm.
Så jag ibland sa mina att de bara, du är nästan lite av en säljare själv. Mm. Men det var ju ett enormt värde att bara liksom koka arm och göra detta ihop.
Ja, vad kul. Mm. Vad hände med dig då som person under de här åren?
Ja, men när jag jobbade på Kronaby så jobbade jag ganska självständigt med mitt influencerprogram. Det var mycket fokus på, liksom, inte all eyes on me, men i och med att det bara var jag som drev det, så blev det mycket liksom mitt projekt och min bebis. På Hövding fick jag lära mig att det handlar om vi. Mm. Det är inte bara jag.
Mm.
Och jag
teamet.
Precis, teamet. Och det var till och med en av liksom våra värderingar, att det är liksom laget, inte jaget.
Mm.
Och det är inte så att jag har haft svårt att samarbeta, men just att ha den insikten i att okej, men nu är det vi som gör detta. Det skapar ju också en helt annan förutsättning och inställning. Och den kommer jag alltid ha med mig.
Mm.
Det här ödmjuka.
Var det under den här perioden som ni startade podden?
Ja, vi startade podden då, precis. Okay. 2020.
Och vad var det som fick dig att göra det då?
Med podden?
Ja,
ja, men jag,
dig och Afrodite.
Ja, precis, Afrodite. Vi startade ett nätverk. Ja, men då vi mejlade dig för länge sedan.
När vi inte kunde komma.
Ja, men precis. Nej, men då, vi startade ett nätverk när vi var nyexade för att vi saknade en plattform. Och ville skapa den plattformen. Vi var ju inte välkomna i liksom, dessa etablerade nätverken som fanns i och med att vi inte var ledare på den nivån. Vi var ju nyexade som sagt. Och det fanns inget i Skåne utifrån liksom, den aspekten. Och det var lite med podd. Vi saknade en podd där millennials pratar om karriär på vårt sätt.
Mm.
Och vi som alltid har bollat alla dessa viktiga frågor kring lön och hur väljer man chef och hur hanterar man en konflikt och work-life balance, you name it, kände att amen, här kan vi ändå bidra med ett värde. Och jag minns att vi satte som mål, okej, har vi 100 lyssnare på en vecka, då är det bra.
Mm.
Och det fick vi efter några timmar och då var så här, oh my god, det här funkar ju. Men vi hade liksom, vi kände ett behov av att prata om karriär på ett ganska transparent sätt för att vi saknade just den biten och att vi ville bidra med våra perspektiv och också kanske bana väg för andra. Vi båda är liksom, vi är inte utlandsfödda, men vi har ju utländska föräldrar, vi kommer inte från akademiska förhållanden och liksom så. Och vill ändå visa att det går visst det, fast att du kanske inte heter Svensson i efternamn.
Mm. Så bra.
Ja.
Verkligen.
Så där kom ju den.
Du måste få träffa Afrodite också.
Ja, men det måste du.
Ja. Ja, men ni har så härlig kemi också.
Ja, men vi är ju bästa vänner. Det är så kul för att vi båda har grekiska efternamn. Så att många har varit så här, heter ni verkligen Afrodite och Apollonia? Eller så här artistnamn? Man bara, ja, nej, vi heter så.
Det är så underbara namn, verkligen.
Ja.
Ja. Men du, okej. Okay. Men så då var du där på Hövding. Men någonting fick dig ändå att sluta.
Ja, precis. Ja, men jag fick en förfrågan. När var detta? Augusti 2021. Att hoppa på ett förändringsuppdrag på Sedon som head of marketing. Och jag har liksom aldrig drömt om att bli chef. Jag tror till och med jag har sagt det på att jag vill inte ens bli chef. Det är inte alls intressant. Men jag gick igång på den här förändringsresan och man blir också lite smickrad när någon kontaktar en. Så att det fick mig att lämna Hövding. Och sen också, som jag sa till min chef, jag var ju också färdig med mitt uppdrag. Jag har varit där i 3 år. Och kände att jag hade gjort mitt. Och då kanske det också... Ja, men det var bara timing.
Mm. Så då hoppade du på det.
Precis, då såg jag upp mig. Och jag sa det under mitt så här, tacktal på liksom, vad heter det? Avtackningen. Att så här, jag har aldrig haft söndagsångest på Hövding.
Mm.
Och det är det bästa betyget man kan få som arbetsgivare. Så ta med det. Att här mår liksom, förhoppningsvis alla kollegor jättebra.
Mm.
För det var ett megafint bolag. Men det var rätt timing och det var ett bra beslut att hoppa på Sedon, vilket jag gjorde då december.
Mm. Som du gjorde då.
Ja, precis. Ja.
Och nu ska vi också prata om då att du inte är där längre.
Nej, jag sa upp mig bara efter 2 månader faktiskt. Mm. Jag kände att det kändes inte rätt helt enkelt. Och
det här finns det ju ett helt avsnitt om i eran podd också.
Ja.
Vad var det hette avsnittet?
The Great Resignation. Precis. Det är för att det är ett fenomen just nu, som man ser mycket i USA, att allt fler väljer att säga upp sig.
Mm.
För att man har, ja, man var det lite annorlunda, man prioriterar andra saker i livet och just det att den här karriären kanske inte lika prio som den var innan. Så att vi pratade om just det ämnet och sen då berättade jag min story och Afrodite som då också varit i en liknande situation där hon sa upp sig, gav sin input. Så det blev ett ganska bra uppskattat avsnitt.
Och jag har lyssnat på det här såklart och jag kände igen mig jättemycket i det här också, för jag har också gjort så. Kastat mig ut.
Okej.
Ja, men när det inte känns rätt helt enkelt.
Ja, men jag tror det är viktigt att följa magkänslan när man är i en sån situation.
Men vad händer?
Ja, men det var inget dramatiskt som hände så eller något stort, utan det var mer att jag kände inombords att nej, men detta känns inte rätt. Det var inte detta jag signade upp på eller förväntade mig. Och jag då som är väldigt syftesdriven och dessutom kommer från ett bolag som Hövding där man har ett syfte, vi vet om att nu gör vi den här aktiveringen för att vi räddar liv.
Mm.
För mig blev det ganska tydligt att jag inte hade ett syfte. Och om inte jag har det, varken i själva produkten eller uppdraget, eller, ja, då presterar inte jag. Då får man inte ut det bästa av mig. Och jag då som har haft lyxen att alltid göra bra case på alla mina bolag. Men IBM gjorde jag jättebra ifrån mig. På Krona byggde jag det här programmet. Och på Hövding fick jag ut dem digitalt och byggde liksom den digitala närvaron. Kände att Och på dessa var jag alltid liksom i mitt A-game. För att jag fick förutsättningarna och så. Men kände att nej, det här kommer inte bli ett bra case.
Nej.
Så av egoistiska skäl också valde jag att ta det här beslutet. För att om det inte känns rätt, om jag inte är mitt A-game, så är det jätteoschysst mot bolaget men också mot mig själv att stanna.
Mm.
Och måste också erkänna att jag var ju livrädd för vad folk skulle tycka.
Ja, jag ville just prata om det. Att det finns ju såklart mycket känslor inblandat i det här.
Yeah.
Om vad händer nu liksom, om jag gör det här.
Och jag minns att Breakit skrev om detta, Resumer skrev om detta. Det var liksom mycket hype kring att jag skulle gå till det här bolaget.
Mm.
Och jag personligen var ju superpepp. Alltså jag tänkte, här ska jag committa 3-5 år. Vilket är ganska mycket för att vara millennial. Mm. Gick in med ambition och sen blev det inte som jag hade tänkt mig. Och jag då som är liksom ensam, eller var ensam ganska länge, bortskämd, vanligt för som jag vill. Det blev lite av en besvikelse av att, varför känns det inte rätt? Kom igen nu Apollonia, bara få dessa pusselbitar att liksom funka. Lite som en, ja men du vet, gammalt ex som man så gärna ville att det skulle funka med, och så funkar det inte. Nej. Lite så kände jag att nej.
Men så rätt att liksom gå på den här instinkten då, för att jag menar, det är väldigt många som säkert försöker lite till och försöker lite till. Och försöker lite till. Men du kände det här så tydligt att det här kommer inte bli rätt.
Och nej, men jag känner det i magen och min omgivning sa också till mig att såhär, du är inte dig själv. Det är inte samma energi och inte samma glöd. Och jag började märka att jag sov sämre, jag åt mindre. Jag är ganska liten som person så att några kilo hittar lite ganska mycket på mig. Man ser att det är en skillnad.
Mm.
Och känner att nej, men jag mår ju inte bra i detta. Och om inte jag mår bra så kommer inte jag kunna prestera.
Mm.
Och jag som är så mån om att ha bra case på mitt CV känner att nej, men då måste jag lämna. Och skitsamma vad folk tycker, de får tycka vad de vill. Men jag måste hålla livet ut.
Mm.
Och må bra. Alltså, så i grund och botten,
modigt. Och det är väl det som folk har sagt till dig. Eller hur har du nu blivit bemött?
Ja, men som sagt, jag var ju livrädd och bara en sån grej att dels bestämma sig för att säga upp sig från ett ganska bra jobb, men också ta beslut att ja, men nu ska jag bli egen. Så det var ju två beslut i ett.
Mm.
Var ju megaläskigt, och nu när vi har släppt på avsnittet så var det är ju väldigt många som hör av sig via LinkedIn, DMs, mail, jag har till och med fått sms från personer som antingen har varit med i en liknande situation, precis som du själv, men också personer som är mitt i det.
Oh.
Och vill ha stöd, tips, lite en push. Men jag tror någonstans också att man måste landa i det själv.
Mm.
Och ta beslutet själv. För att, och det kanske du känner igen dig, men när man tar sånt här stort beslut så kan man ibland också tvivla. Så här, var det nu rätt?
Ja. Gud, ja.
Och då är mitt bästa tips att man alltid ska göra en pros and cons-lista.
Mm.
Och jag hade faktiskt en moment för några dagar sedan där jag bara, nej men var det nu rätt Apollonia? Och då läste jag den här listan och bara, jo men det var det.
Aha, för vad står det där? Eller liksom, vadå? Det är en plus och minus? Eller?
Ja. Och då läste jag liksom både plus och minus för att vara realistisk. Och där var det mycket mitt välmående.
Mm.
trivs jag här? Mår jag bra i detta? Vem gör jag det för? Bara en sån grej att våga ställa sig frågan, vem gör jag detta för? Jag gör det för mig eller jag gör det för den här externa pressen? För pappa eller mamma?
Mm.
För det var också det, vad ska man säga till sina föräldrar?
Mm.
De var ju mega stolta att jag hade liksom blivit head of marketing och skulle leda liksom ett stort team på 10 pers i 30-årsåldern. De var ju så här, åh nu, allt löser sig till slut på Apollonia. Och sen bara, nej men jag...
Jag vill inte. Mig.
Jag vill inte detta. Och jag var ju livrädd.
Förlåt, jag skrattar, men det är verkligen så här...
Ja, men det är lite kul.
Jag kan se det lite framför mig. Liksom. Men vad sa de då?
Ja, men de... Alltså, jag förväntar mig inte alls några reaktioner. Men de sa, nej, men vet du, vi har märkt på det att du inte är helt liksom, dig själv. Så att, good for you.
Mm.
Stolt över dig att du vågar ta sådana här beslut.
Och så det var inte som du hade, för, kanske i dina farhågor, trott då? Precis. Så det där är ju också, vad har du kunnat sätta fingret på vad det handlar om?
Kring pressen?
Ja, eller? Liksom att du på något sätt hade målat upp en bild att de skulle bli besvikna och sådär.
Ja, men jag tror bara att det är en del av barndomen, alltså just kring så här, varför fick inte MVG alla rätt?
Ja.
Och att har man då, kommer man, jag tror att många som har en liknande bakgrund som mig kan känna igen sig att man vill så gärna göra dem stolta för att man vet om att de aldrig fick möjligheten själva och att de lever lite via sitt barn, via mig i det här fallet.
Mm.
Och då vill man ändå liksom ge dem den här, liksom, det här lugnet. Och... Mm.
Och ändå så är det ju så här, alla föräldrar vill ju bara att barnen ska vara lyckliga. Så
ja,
är
men
det ju.
Precis.
Så att det, men jag tänker också att ibland så kan man ju måla upp den här liksom bilden själv, apropå prestation då. Att man så att säga tror att andra förväntar sig saker av en, fast det inte är så, vilket det ju var kanske i det här fallet.
Då. Ja, men precis. Och jag ska säga det också att först tänkte jag mycket på vad folk skulle tycka och tänka.
Mm.
Men sen så handlade det ganska snabbt om så här, men vad vill jag?
Mm.
Och jag tror någonstans det jag har lärt mig och fortfarande lär mig, för det har inte gått så långt till, det är att våga vara bekväm i det obekväma. Alltså så här, typ, I mean, I got you, till sig själv.
Mm. Mm.
För jag tror att livet, vi pratade lite om livet innan, alltså, det blir ju aldrig som man förväntar sig. Och det man har någonstans, det är ju en själv, alltså en psyke, en magkänsla.
Mm.
Och man måste värna om sig själv. Och jag tror att just med plus- och minuslistan, den ska man nog göra allt i livet. Vänskap, relationer, rutiner, träning.
Verkligen.
Och våga checka in då och då. Hur mår jag?
Mm.
När jag sitter här nu, eller när jag gör detta.
Mm. Och hur ofta gör man det liksom i realiteten?
Nej, man bara springer. Ja, för vi lever också en tid att allt går så himla fort. Och man bara gör saker och så glömmer man stanna upp. Och så här, jag är ju inte bäst på att göra plus och minus. Det är ju nu jag är liksom i den fasen i livet där jag börjar ifrågasätta. Och jag tror det är nyttigt, men det är så jävla läskigt.
Mm. Ja, men det är så viktigt det du säger. Och jag tror att man hamnar liksom i situationer. Nu gjorde ju du det här på jobbet liksom, men det kan ju vara som sagt var i relationer eller som jag berättade för dig här innan och som jag har berättat i podden tidigare när jag blev så allvarligt sjuk.
Ja.
Liksom när man så här hamnar i situationer där man, för då var det faktiskt för min del då gjorde jag väldigt många plus- och minuslistor.
Mm.
För då var det så här, nej, men hur vill jag egentligen leva mitt liv?
Ja.
Om jag nu ska få leva, då vill jag göra det på det sättet så att jag är liksom sann mot mig själv och få ut det mesta möjliga av det och sådär. Men, sen halkar man ganska lätt tillbaka. Liksom.
Ja.
Sen så springer man och jagar liksom, dammlopper och irriterar sig på saker som inte spelade någon roll då alls. Mm. Liksom.
Ja, och då får man perspektiv.
Eller hur? Och det är det där skjuta ut sig liksom, då och då. Och jag menar, många går i terapi. Säger jag som är terapeut, det är ju ett jättebra sätt. Då får man liksom... Får man de här frågorna, men hur mår du egentligen? Vad är det som du mår bra av? Vad är det du behöver göra för att må bättre?
Mm.
Alla de grejerna.
Ja.
Men du hittade det?
Ja. Ja, men jag hittade det. Och mycket tack vare mina vänner, alltså min omgivning.
Mm.
Som ändå var någon form av, liksom, ja, men gav mig någon form av vägledning. För det tror jag också man behöver, på tal om det vi pratade om innan, att våga be om hjälp.
Mm.
För man är inte alltid liksom klokast eller starkast själv.
Men du bollade det här med ett antal personer
innan.
Ja,
men
det gjorde jag.
Det gjorde jag, såklart. Och då blev det ganska tydligt för mig.
Mm.
Så att någonstans så... Jag tror detta kommer hända flera gånger i mitt liv. Alltså, detta är ju första gången och det kommer säkert hända 5 gånger till. Men
det är ju lite som att göra slut.
Ja, men det är det ju.
Man gör ju slut med sitt jobb eller man gör slut med relationer som sagt. Det är ju någonting som man behöver... träna på.
Ja, men verkligen. Och faktiskt checka in hos sig själv. Hur mår jag? Hur känns det? Känns det bra? Och jag tror att också när man trivs fenomenalt i vad man nu gör, att också fråga, ställa sig den frågan. För att vi bara kör på annars. Vi måste stanna upp.
Ja, och nu är du i det här uppstannande läget.
Ja, och jag mår så jävla bra. Ja. Alltså det är helt otroligt. Och jag tycker det är lite läskigt. Jag har ju alltid varit en person som alltid haft någon form av plan. Och vetat. Mm. Och nu, det jag vet är att jag ska liksom köra eget och redan landa två kunder. Så jag är ju jättetacksam och glad för det.
Mm.
Men jag vet ju fortfarande inte vad det innebär, för jag har ju alltid varit anställd.
Mm.
Så att det, jag ser det lite som en övning i att inte ha kontroll. För det behöver vi också vara på. Jag vet inte om det är någon sån här kvinnogrej, att man vill så jävla ha kontroll hela tiden. Kan man inte alltid ha.
Nej, det kan man ju inte.
Öva nu.
Ah, ja, gud vad bra. Nej, men, och du kan, du, alltså, jag har ju gått in och ut ur både att vara egen och sen blivit anställd och om vartannat flera gånger i livet. Och det är lite konstigt, men det är också väldigt härligt att kunna och veta att man kan.
Ja.
Det att stå på egna ben under en period. Sen kanske man längtar efter att ha flera kollegor och tillhöra ett sammanhang. Ofta så blir det ju så.
Men jag gillar att du lyfter det, för jag tror också att vi lever i ett samhälle, eller i en tid där det är så här, okej, har du tagit ett beslut, ja men då ska du hålla fast vid det, att man inte får lov att ändra sig. Och du med din plattform, att du bara kan säga att nej, men du har testat att vara konsult och sen har du varit anställd och sen varit egen. Att det är helt fine. Allt behöver inte vara definitivt.
Nej. Sen så kan jag säga att det som är absolut roligaste för min del, det är ju det jag gör nu då. Alltså att jag driver bolag tillsammans med andra. Alltså nu är det ju en kombo egentligen av det, att både vara egen konsult liksom, eller anställd. Men nu gör vi det liksom i lite större skala tillsammans med andra.
Yeah.
För kan jag tänka mig att du är som jag, en relationsmänniska som gillar att ha människor omkring sig.
Ja, men jag älskar ju det, och jag har ju alltid haft väldigt många mentorer. Det är ju... Ja, men jag fick min första mentor 2012, tror jag, Stina Palmqvist. Och vi har kontakt än idag.
Och hur fick du henne då?
Ja, men via ett program i Göteborg som heter Öppna hus. Och det var också mycket fokus på individer då som inte kom från akademisk bakgrund. Eller akademiska föräldrar. Och då träffade jag Stina, och hon har ju liksom hängt med mig under hela min karriär. Jag ringde henne då med turniprogram. Vad ska jag välja, Stina? Och samma sak... När jag funderade på att lämna, så ringde jag henne också. Men hon har varit ett jättefint stöd.
Och hon var med nu i det här.
Ja, men det var hon. Och sen har jag en annan som heter Mikael. Vilket är ganska kul, för att Mikael fick jag som mentor när jag pluggade på mastern i Lund. Och vi har ju också alltid haft kontakt. Och han har till och med föreläst vid det här nätverket som jag driver med Afrodite. Och Mikael driver ett eget bolag inom marketing. Mycket fokus på influencer marketing. Och jag fick frågan ifall jag ville gå med i styrelsen. Och det är klart jag ville göra det.
Ja.
Men Mikael och jag går ju way back, för han var min mentor.
Ja, ja.
Och så har jag haft ett gäng andra mentorer också som har varit väldigt betydelsefulla. Och just att kunna bollplanka med någon som har erfarenhet. Som också kan säga till, okay, men nu börjar du sväva. Alltså, nu överdriver du.
Ja, fokus. Precis. Att våga ifrågasätta också.
Ja, men precis.
För det där kan ju vara svårt med vänner. Alltså när man är så här... Ja, och det är också kanske svårt för dem att sätta sig in i allt man håller på med. Men bra med de här externa mentorerna. Det pratar vi ju jätteofta om här i podden, hur värdefullt det är.
Ja, men det är så värdefullt. Och jag tror också att, alltså jag vill bara skicka med ett tips. För att det jag gjorde när jag var på Hövding, för då minns jag att jag hade väldigt mycket att göra. Då ville jag ha en mentor som kunde bara ge mig ett tips på hur man kunde strukturera om och bara liksom... ha fokus. Då gick jag ut på LinkedIn och skrev att men jag söker en mentor. Det du får utbyte, det är en millennial som kan utmana och ge dig liksom massa insikter som du slipper betala dyra konsulter för. Alltså jag fick kanske 50 mejl. Så det är ett tips om någon söker en mentor. Man behöver inte alltid gå via skolan eller via ett program. Att man kan också bara lägga ut ett inlägg, vilket jag gjorde. Då fick jag, men jag fick faktiskt tre mentorer. Jag träffade lite olika, och så var det tre personer som stack ut. Jag tänkte, ja, men jag kör med alla tre. Så att,
Gud vad bra
tips.
Men du, har du själv varit mentor då?
Ja, men det har jag. Vilket är superkul. Och man känner sig så lite gammal. Men det har jag. Och jag då, som alltid har fått stöd och mentorer, har haft väldigt många personer som har öppnat dörrar för mig som inte mina föräldrar kunnat göra. Känner också ett ansvar att kunna ge tillbaka. Och det är också lite som med podden, att faktiskt skapa en plattform att öppna dörrar. Jag tror det är jätteviktigt att vi som kan göra det faktiskt gör det. Mm. Att vi inte fastnar liksom i oss själva. Och,
verkligen, verkligen. Och ja, men anledningen till att jag frågar om du hade varit mentor är också för att vi pratade rätt mycket om det här med reversed mentorship. Alltså, det är ju, tycker jag, väldigt intressant att man, och jag sa ju det till dig innan, jag älskar att jobba med unga människor därför att jag, liksom, jag lär mig så mycket och låter bli att fastna i att jag sitter inne med sanningen.
Ja.
Så. Men man måste ju ha ett väldigt open mindset om man ska greja det, så att säga. Men det finns faktiskt program som är på det sättet också ju.
Ja, men så värdefullt.
Tänk på det. Du kanske skulle vara mentor åt ett antal näringslivstoppar som behöver dig. Kan jag tänka mig hur de ska tänka på och jobba med sitt eget varumärke och annat. Ja. Och till mig skulle du kunna vara också.
Absolut.
Ja. Men du, Apollonia, nu har vi ju pratat om din karriär så här långt. Men vad är det som du nu blickar tillbaka? Nu lägger vi ut hela alltihop här på golvet. Mm. Vad är det som har varit det absolut bästa under den här tiden?
Ja, men två saker. Jag skulle säga mitt case på Kronabet, bygga ett influensprogram. För det var också en tid då just den kompetensen och den kanalen var ganska nytt och trendigt och häftigt. Vilket gjorde mig till någon form av key thought leader. Så att jag började föreläsa.
Mm.
Och kunde använda...
Du gick lite i bräschen där.
Precis, kunde liksom använda min kunskap i att så här, inspirera andra. Och det gav mig en jättebra plattform. Och en, vad vi kallar i podden, en side hustle.
Mm.
Där jag kunde kombinera, alltså dels jobba in-house och liksom bygga program. Men också kunna hjälpa andra.
Mm.
Så det är en sån sak som, om jag ska blicka tillbaka, att det har ju gett mig så mycket.
Det skapade du där på något sätt.
Ja, och det var aldrig meningen.
Nej, det bara blev så.
Det bara blev så för att jag då jobbade på Kronaby med klockorna och fick ut det via influencers, delade liksom mina insikter på LinkedIn och bara, ja, det här gick bra, det här gick mindre bra.
Mm.
Och sen började bolag och skolor ha av sig, men hej, kan inte du bara komma hit och berätta lite, 30 minuter.
Mm. Så du blev lite thought leader där.
Precis, och nu är det liksom en grej jag också, jag kanske inte kan livnärva på, men ger ändå liksom lite pengar, lite lön för det.
Mm.
Och, så det är verkligen superkul att också våga vara öppen. Jag tyckte det var ju jätteläskigt i början att föreläsa, alltså, vad ska jag säga?
Mm.
Så det är ju någonting som har format mig.
Mm.
Och sen gillar ju jag att bjussa med tips och dela med mig. Jag har aldrig förstått det här med att man sitter på sin egen kunskap och bara håller hårt i den. Jag tror mycket på att man ska dela med sig allt i livet.
Mm.
Det är en sån sak jag tror
verkligen.
På.
Mm. Och det gör du ju nu.
Ja. Mm. Och sen en annan grej som slog mig ganska tidigt, det var det här med work-life balance. Jag har ju alltid varit en person som vet att jag har väldigt, väldigt mycket hela tiden. Alltså föreläsa, jobba hårt, vara med mina kompisar, driva podd och ja, men du vet, nätverk och hela rubbet.
Timmarna räcker inte riktigt till.
Nej. Och jag kom till insikt att work-life balance, alltså det är liksom... Men jag tror att det skapar mer stress än vad det ger liksom lugn. För att det är någonstans ett jagande, alltså av en destination som man aldrig når. För att, let's be honest, man jobbar 8 om inte 10 timmar per dag. Sen ska du också sova, sen ska du äta, träna, umgås med vänner och göra din hobby. Alltså det är inte någon balans.
Nej.
Och ändå så läser man massa artiklar och böcker där folk säger att jo, du ska öppna den här balansen. Vilket får folk, tror jag, att till slut gå in i väggen. För att man känner sig misslyckad. För den här balansen når man ju aldrig.
Nej, den finns inte.
Den finns inte. Jag tror mycket mer kring liksom work-life blend. Att livet är liksom en mix. Och att inse att allt behöver inte hända samtidigt. Det är helt okej att det är mycket jobb nu. För att nästa vecka kommer det vara jättemycket egen tid. Och det gav mig i alla fall ett lugn i att okej. Okay, jag är inte misslyckad.
Jag älskar det, work-life blend. Det är det vi ska prata om istället.
Det är det vi ska prata om.
Aha.
Och faktiskt, vad
hur ser din blend ut då?
Ja, men min perfekta blend, det är lite som en smoothie. Alltså, att man kan välja så.
Först har vi ner lite.
Precis, protein eller oatly mjölk, jag vet inte. Nej, men för mig handlar det om att, ja, men så att vara fine med att okay, men nu kanske det är mycket jobb eller nu kanske det är mycket något annat. Och att inte få panik över det. Nu är det kanske lite sömn. det behöver inte betyda att jag ska gå in i väggen för att jag inte sover.
Nej.
Exempelvis. Men den perfekta blenden är ju när man får lite av varje. Men det kommer ju aldrig vara en balans.
Nej.
Och det har ändå gett mig ett lugn i att det är fine.
Mm.
Och vi pratar mycket om det på den också. Just, och det är många som kan relatera till att balansen bara skapar massa ångest.
Ja, man verkligen. För man, och det där med att träna och hinna med det också, det brukar jag relatera till mig själv också, att det blir ju en stress i sig liksom.
Ja.
Så att, ja, man måste ta det där med en nypa salt och precis. Skapa sin blend.
Ja, men skapa sin blend, men också vara snäll mot sig själv, för att följer man personer på LinkedIn eller Instagram, det man ska veta, och speciellt det jag vet som ändå jobbat mycket med sociala medier och influencer marketing, är att allt är ju utvalt. Och det är många som inte förstår det där ute, att det du ser, det är en person som har valt ut dessa guldkorn som man vill fronta.
Exakt.
Du vet inte liksom,
hur det ser ut.
Hur det ser ut. Och det tror jag ändå kan ge människor någon form av lugn i att okej, allt är inte perfekt och mitt liv är inte heller perfekt och det är fine.
Mm. För att men hur det påverkas, alltså vi påverkas ju så mycket.
Vi gör verkligen det och jag känner mig ganska tacksam att jag kommer från den världen, för jag vet ju, nej men vi jobbar med klockorna eller med hövdingarna, att det var kanske av 10 bilder så var det en vi valde.
Mm.
För att det var den perfekta bilden, vad nu perfekt är.
Ja.
Så att,
men hur gör du för att inte bli påverkad?
Ja, men jag har ju med mig den kunskapen från mitt jobb. Att jag vet att allt utvalt. Jag vet det. Och jag säger det mycket till mina kusiner. Och de är tonåringar nu. Det måste vara jättetufft att vara tonåringar den här perioden. Att så här, det du ser på TikTok, det är också utvalt.
Mm.
Att hela tiden ha med sig den.
Oh,
sen påverkas man ju också.
När man gör ju det.
Man gör det ändå. Alltså, jag vet att när jag på nyår, då var jag bara hemma. Tyckte det var jätteskönt. Men så såg jag att vissa var utomlands, och då blev jag lite så här, jag vill också vara utomlands, men nej, jag tror bara man måste vara medveten.
Mm. Men du delar du bara liksom vackra bilder?
Alltså nu har jag ett sinne för att ta bara bilder, och tittar man mitt flöde så är det ju väldigt fint, men det är också ett intresse. Men där tror jag att podden blir ju, där får man liksom den supertransparenta Polonia, i och med att det är ljudformat, och jag har varit väldigt öppen kring hur jag mått, alltså efter pandemin så var det också någonting som hände, att jag började ifrågasätta allt kring, och då närmar jag också mig 30, vilket är tydligen väldigt vanligt, enligt min psykolog, att så här, ta livet slut nu.
Ja.
Men jag kände lite det, och så stängde alla länder ner, man kunde inte resa, och jag kände bara att jag hade inget hopp om livet.
Mm.
Och då var jag super, jag tror till och med jag grät i podden. Jag är väldigt lätt för tårar. Mm. Jag är väldigt känslomänniska.
Och där är vi också lika. Ska vi gråta lite?
Ja. Men det är också fint att kunna vara känslig. Mm. Och det vill jag också skicka med. Att man är inte svag för att man är lite ledsen ibland. Eller
verkligen
bara
inte
emotionell.
Jag har lärt mig att tycka jättemycket om mina tårar.
Mm.
Men det har tagit lång tid.
Ja.
Och många timmar i egen terapi.
Ja.
Men nu tycker jag jättemycket om dem. Och då så kommer de inte lika så här spontant när de inte ska komma, när jag började tycka om dem.
Ja, men det måste vi prata mer om, för att jag är inte där än. Jag känner mig så misslyckad när jag gråter. Så. Fan. Hatar att vara ledsen, vilket alla gör, men jag tar det lite väl personligt. Ah. Så det jobbar jag på, att embracea tårarna.
Det blir ett till poddavsnitt, känner jag, för att det där är någonting som jag känner mig väldigt glad över, att jag har liksom omfamnat.
Ja.
För att jag hade en mamma som var så här superkänslig och grät hela tiden. Och jag tyckte liksom inte om när hon grät.
Mm, okej.
Okay. Så det har jag liksom, och så ärvde jag den här känsliga sidan, så att säga.
Yeah.
Så då har ju det fått med sig att jag inte tycker om mig själv när jag gråter.
Mm.
Men nu efter många, många, många timmar.
Ja, men det finns hopp.
Ja, det gör det faktiskt. Men du, okej, vi lär ju känna dig här nu som den här fantastiska marketingmänniskan som kan allt om influencer marketing och superduktig på allt. Men vad är det du brottas med då?
Ja, men det är ju mycket prestationsångesten.
Mm.
Och för mig är det så att jag tackar ju ja till utmaningar. Jag är den som bara, ja, men vi gör detta. Så den kommer alltid efteråt. Jag kan tänka mig att efter den här, nu när vi sitter här, när jag åker hem, så kommer jag till så, vad fan?
Vad sa jag?
Och levererade jag nu? Kommer hon tycka att detta är bra? Men när du frågar mig, jag säger, ja, men det är klart jag ska vara med i podden.
Mm.
Så den kommer alltid efteråt, den kommer aldrig innan, vilket jag är tacksam för det hindrar ju inte mig.
Nej.
Men jag kan ju stå där och bara, och liksom tycka att jag är dålig i efterhand. Och det var en incident när jag för lite gjorde vårt första samarbete med Sofa Company. Då gjorde vi en digital talkshow där vi pratade om new ways of working.
Mm. Ja, det tror jag såg.
Mm. Ja, där vi pratade om jobbtrender, vad ser vi nu efter pandemin och så vidare. Och så vidare. Och då pratade vi också mycket om work-life blend. Och då var jag så confident, så varför kameran levererade manuset och vi hade en plan jag för lite. Vi var liksom, kändes skitbra. Och sen såg jag då klippen, vi skulle godkänna utkastet och tyckte bara att jag sög.
Nej.
Jag skrev därför att jag bara, vet du vad, jag tar ner hela produktionen. Vi kan lika gärna bara klippa bort mig, så gör du det själv. Och hon bara, vad säger du?
Mm.
Hon bara, du pratar inte så om min kompis.
Nej.
Och jag bara satt och grät på tal om tårar liksom. Mm. Och tyckte att jag var världens sämsta människa. Så att jag tampas
mycket. Vad var det att du var så kritisk mot det du
jag är
sa?
Jag är kritisk mot mig själv generellt.
Mm.
Och det till och med alltså, på den nivån att, liksom, att julpynta hemma. Om att jag får till det.
Så här, om inte julpyntet blir bra,
precis,
eller vadå?
Ja. Att så här, fan vad dåliga, eller någon dykning. Så det är ju mycket kring liksom, min prestation i allt jag gör.
Mm.
Och det är ju någonting jag övar på ny, alltså jag är inte min prestation.
Nej.
Och den kommer nog ta tid.
Mm.
Men jag gör den resan just nu.
Ja.
Och jag tror många tampas med det också.
Ja, och det är kopplat till, och tänker på det vi pratade om med liksom, att jämföra sig med andra och så. Okej, okay. Ja, men du gör ett nyttigt jobb med att prata om det.
Ja.
Och ju mer vi pratar om det, desto bättre blir det.
Mm.
För dig också.
Ja, men så är det ju. Och jag tror någonstans man ska bara embracea det. Och men våga fejsa det och våga prata om det som du säger. Mm. Men jag tror att vi måste normalisera dessa saker, för det är exakt. Så många som går runt och
alltså apropå jämförelse så kan jag säga det att så många personer som har suttit i den stolen där du sitter nu som efter när mikrofonerna är avstängda säger så här: åh gud vad sa jag för någonting nu då? Och
det är verkligen. Så alltså.
Ja. Så att vi är typ likadana allihopa.
Ja.
Nej, det är vi inte, men det är klart att vissa känner sig säkrare på sig själva och sådär, men det är ändå sådär. Ja, jag upplever det verkligen. Det spelar ingen roll vilken vd-nivå eller vad det är, utan man är oftast väldigt så här kritisk granskande mot sig själv.
Mm. Och jag tror att det kan vara bra och dåligt, för det är också då man kanske blir lite bättre. Men det kan också hjälpa en i att man inte vågar ta för sig eller vågar tacka ja till saker och ting för att man är så självkritisk. Mm. Så att, ja.
Mm.
Nej, ja, det är bara att vi pratar om normaliserade.
Tycka om sig själv.
Ja, men det måste man.
Ja.
Det måste man.
Även och du ska definitivt tycka om dig själv, tycker
jag.
Du, Apollonia, du ska få en fråga här nu.
Ja.
Som kommer ifrån min samarbetspartner.
Okej.
Nämligen Volkswagen Group Sverige. Som är så härliga och samarbetar med oss. Och de pratar ju mycket om hållbarhet.
Mm.
Det här är ju något som vi redan har varit inne och vidrört lite. Men de vill gärna koppla det till hållbart ledarskap.
Okej, gud vad intressant.
Mm. Så att de vill ställa en fråga till dig som lyder så här. Vad ser du som hållbart ledarskap? Och vad är det viktigaste en ledare behöver göra?
Mm, alltså ett ord som dyker upp så här direkt.
Mm.
Det är ju att lyssna. Att våga lyssna och ge förutsättningar så att ens team kan lyckas.
Mm.
Jag tror att många också blandar ihop det här med att delegera och tror att det handlar om att man ska rensa sitt skrivbord lite. Alltså ha lite mindre att göra.
Mm.
Och att någon ska fixa skiten. Men att delegera handlar ju jättemycket om att vara supertydlig.
Mm.
Att ge förutsättningar och att ge någon ansvar att faktiskt kunna utvecklas och växa i det. Så tänker jag kring hållbart ledarskap.
Att, och det tänker du hade ju någon som lyssnade på dig där, som du berättade om också. Alltså jag menar att vara så här lyhörd för, men ännu bättre tänker jag är ju förstås att man ser hur andra, de som inte kanske då var så modiga som sa det här som du gjorde till din chef då.
Precis, men att ge förutsättningar, alltså oavsett om det handlar om en liksom kritisk to-do eller något långsiktigt. Men att våga kunna vara tydlig så att någon annan kan lyckas. Mm. Det är det värsta när man är otydlig. För då är det ingen som lyckas göra någonting överhuvudtaget. Så att men det tänker jag på.
Mm, bra där.
Ja.
när man tittar på din karriär så hittar man, eller ditt liv då, så hittar man ju lite olika vägskäl.
Mm.
Du är ju ett just
ett nu. Ja.
Men vad är det som har varit avgörande, tror du, för dig?
Ja, men jag tror att det som varit avgörande är att jag alltid gått min egen väg. Även om det varit kämpigt. Och men som jag nämnde med turniprogrammet, ska jag gå den klassiska vägen eller ska hoppa på en startup? Jag tror någonstans att det är det som har byggt min karriär och gjort så att det gått så fort också. Och gett mig alla dessa möjligheter för att jag har lyssnat inåt och inte gått by the book.
Mm.
Och det har varit i alltså, stora som små saker och ting.
Mm. Och så är det du också gör nu, kan man
och
säga.
Det jag gör nu är att jag vågar testa livet som konsult, vilket är superspännande men läskigt. Men som sagt, att våga vara bekväm med det obekväma, jag tror det är... Jag kommer ha nytta av det i allt i livet.
Mm.
Och jag kommer nog veta, kanske om ett år, varför det blev som det blev.
Ja, ah, just det. Då kommer vi kunna fylla in ett till avsnitt och höra vad som händer då. Ja. Men du, om man nu skulle också summera lite kring dina lärdomar och sådär. Och vad du vill skicka med. Då har du ju nämnt några grejer. Men om du skulle summera dem.
Mm. Ja, men jag tror någonstans att våga äga sin karriär och äga sina beslut. Och våga fatta dessa beslut, även om de är svåra eller mindre lätta, whatever. Att våga ta aktiva beslut. Ett annat tips jag vill skicka med är att våga be om hjälp. Hitta mentorer eller liksom hitta hjälp i din omgivning. Att inte tro att man kan lösa allt själv, för det är inte hållbart.
Mm.
Ett annat tips jag vill ge är att... Att våga lyfta det man är bra på.
Mm.
Och det handlar inte om att skryta. Men jag tror att vi i Sverige kan bli lite bättre på att faktiskt lyfta oss själva.
Mm.
Och våga vara stolta över vår insats.
För jag tror det känns ju som du har liksom det här power kring det. Ja, men det här är jag bra på.
Ja.
Annars skulle det väl inte ha gått så här bra, tänker jag.
Ja, och det är mycket tack vare min mamma.
Mm.
Som har gett mig den boosten. Än idag kan jag få sms att du är bäst.
Mm.
Hon är jättefin. Men att för det smittar också av sig. Och jag personligen älskar också att vara bland människor som är så självsäkra.
Mm.
För det skapar också någon form av trygghet. Och jag tror att vi alla är bara på någonting. Och det ska vi våga stå för och lyfta. Mm. Inte vara så himla jante.
Nej. Är du uppfostrad på det sättet?
Att
inte jante, så att säga, ska vara med?
Nej, jag tror mer att jag har fått så mycket bekräftelse av mina föräldrar.
Mm.
Och min mamma speciellt. Men det kanske också för att jag varit ensam, jag vet inte. Nej, men nej. Just bekräftelsen. Ja. Och någonstans behöver man också ge den till sig själv. Även om jag också är dålig på det. Jag snackade innan om min prestationsångest, så att jag kan bli med mig själv och hitta fel.
Mm.
Men jag tror att vi alla kan bli bättre på att lyfta det vi är bra på.
Ja.
Som en boost.
Verkligen. Om man skulle ha sagt någonting till dig under dina tidiga år, eller vi säger, jag brukar prata om 20-åringarna.
Ja.
Vad skulle du ha mått bra av att man sa till dig när du var 20?
Att inte ha för bråttom.
Mm.
Faktiskt.
Okej.
Okay. Jag hade kunnat åka till Australien efter studenten och chilla i 2 år.
Mm.
Hade inte behövt hoppa på en master direkt efter kandidaten, exempelvis.
Nej.
Så det, man ska aldrig ånga någonting, men det är någonting jag vill skicka med om det är någon som lyssnar som pluggar just nu, att ha inte så bråttom, det kommer läsa sig.
Det kommer läsa sig.
Ja.
Mm. Och det kommer det göra för dig också, men om vi nu blickar fram i framtiden, vad är det som du längtar efter ska hända?
Ja, men jag längtar efter att ha en tillvaro där jag är nöjd. Inte bara utifrån karriär, men också liksom relationer, rutiner, träning. Alltså hela den här work-life-blenden. Att hitta liksom dessa, jag pratar mycket om den här godispåsen. Att välja det jag tycker är härligt och gott, och så blir det en härlig liksom mix.
Mm.
Och den tror jag att, nu har det varit så himla mycket fokus på karriär hela mitt liv och prestationer. Men jag vill också hitta de mjuka sakerna.
Mm.
Och landa i det.
Livet är ju inte bara karriär.
Precis, och hitta den här livskvaliteten.
Mm.
Och jag känner att jag är på god väg. Men nej, jag känner mig så pepp på att jag har så många år, förhoppningsvis, många år kvar att leva.
Mm.
Och det kan ju bli så härligt.
Det kommer
den här livslusten. Ja. Men jag känner den där, jag är bara så pepp, så glad. Och känner någonstans, även om jag har den här passionsångesten, att jag har ett lugn. Och den vill jag kunna ha livet ut. Mm. Kanske lite naivt att tro det, men livskvaliteten.
Men jag tänker så här också, man kanske måste ge den där prestationsångesten eller den delen av sig själv lite näring då och då.
Ja.
Men samtidigt inte liksom bli uppslukad av den. Mm. Och det du har möjlighet att göra nu är ju verkligen att liksom titta på den där delen och vad behöver du för näring för att liksom få den där lagom bländen då, som du säger.
Precis, godispausen.
Men liksom, ja, men inte bara bli helt uppslukad av den.
Ja, sen har jag faktiskt en dröm och det är ju att bo utomlands igen.
Mm.
Jag hade gärna velat bo i Japan eller Brasilien, Colombia. Något udda.
Mm. Det finns någon längtan.
Mm. Ja, men jobba utomlands. Och för att det är någonting jag blickar mycket, eller tänker mycket på. Min tid i Hongkong och även i Madrid. Alla människor jag lärde känna. Alla olika kulturer. Alltså jag växer så mycket som människa. Mm. Fick så mycket insikter i det.
Mm.
Jag tänker att jag är 30, jag ska jobba i 35 eller 40 år till. Mm. Någon gång måste jag jobba.
Du hinner göra flera sådana nedslag.
Ja, på
tal
att
inte
ha bråttom. Så någon gång vill jag jättegärna göra det. Så vill någon, behöver ni någon i Colombia? Ring
så
mig.
Så kommer jag förlåna dig. Ja, men så mysigt att ha dig här.
Ja, men
tack,
tack
snälla för att du har varit med i podden.
Tack så mycket.
Hoppas att du gillade det här avsnittet och har blivit inspirerad eller kanske upplevt igenkänningsfaktor i det vi pratat om. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Apollonia San Contreras. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Stjärnmarkera gärna podden i podcastrappen och dela avsnittet om du gillade det. Det gör mig verkligen så tacksam och glad. Jag kan också berätta att vi precis håller på att öppna upp för ansökningar inför höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program. Läs mer och ansök på vår hemsida womenforleaders.com. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.